Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Vi lyssnar till den första delen av julevangeliet, Lukas evangeliet kapitel 2, 1-14. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, och nu vänder jag mig särskilt till de barn som vill vara med och se på julkrubban, att komma fram och se det som har hänt och det som Herren har låtit oss få veta. Vi ska ställa ut figurerna i julkrubban. Ni hörde om Maria, den unga flickan Maria, som var trolovad med Josef. Och denna flicka Maria hade fått veta av ängeln. Ni ser kanske ängeln där borta i skogen. Ängeln hade berättat för Maria att hon skulle få ett barn, och det var inte vilket barn som helst, utan det var Guds egen son som skulle bli människa och födas hit i jorden. Och medan Maria väntade sitt barn så fick hon veta, hon tillsammans med Josef, att alla skulle åka till sin hemstad där de kom ifrån. Och Josef kom från en stad som heter Betlehem. De skulle åka dit och så skulle de skattskriva sig. Och då fick helt enkelt Josef och Maria åka från Nasaret. Och kanske att de hade en åsna med sig, för det var en väldigt lång väg att gå. Och så gick de ända till Betlehem. Och här någonstans, här är Betlehem. Men när de kom fram till Betlehem så var det verkligen nära för Maria att föda sitt barn. Men det fanns inte plats, för det var så många som var där för skattskrivning. Och det enda de till slut fick nöja sig med var ett enkelt litet stall. Och där gick då Maria, nu får ni titta på era figurer, där gick Maria in tillsammans med Josef. Och så är det alldeles dags för dem att föda, så också Jesusbarnet får hitta sin plats i krubban i stallet. Och åsnan får också ställa sig där inne i stallet. Och om det finns någon liten ox eller någon liten ko, så får vi tänka att det är där de är hemma. Ska vi se, har vi de figurerna? Ute på ängarna bredvid så var det ett antal herdar som var ute och vaktade sina får. Och vi kan ställa några av fåren här, jag har några över. Och varför tror ni att fåren behövde vaktas? Jo, det var inte bara för att de kunde komma bort, utan det var också farligt här. Om ni tittar riktigt noga in i grottan så ser ni ett lejon, ja. Och därför så behövdes det herdar som vaktade fåren från att komma bort och att inte bli uppätna av några rovdjur. Och så var det kallt, det var mitt i natten. Och det var nog inte så enkelt att vara herde denna natten. Farligt och ensamt och kallt. Och varför tror ni då att det kom en ängel från himlen och sa till dem: jag kommer med glädjebud till er med något gott och glatt? Benjamin. För att Jesus var född. Och det var faktiskt goda nyheter. Det var fortfarande kallt och lejonet var där. Och farligt var det. Men när Jesus var född så betydde det, det kanske de inte fattade där och då, men då förstod de där att nu har Gud sett till oss här i vår ensamhet och i vår kyla och i vår fara. Gud är inte emot oss utan med oss, och han har visat sig på detta fantastiska sätt, och det förändrade hela deras liv och, får vi säga, deras död. Och ängeln sa: han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska se ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Och då tänkte nog herdarna så här: om vi går till Betlehem, som ängeln har sagt, och letar efter en krubba, det kanske inte finns jättemånga krubbor i Betlehem, då måste han vara där. Så låt oss se om vi har några herdar som får ta med sig sina får och leta upp krubban och stallet där Messias, Herren, är. För är det någonstans man vill vara när Gud har gett sin son hit på jorden, så är det där barnet är. Ska vi se, var har vi herdar? Har vi några herdar? Kanske inte så lätt att se vilka som är herdar. Där är faktiskt en herde också, Benjamin. Och de stannar inte ute på fältet, utan han går faktiskt fram till krubban nu. Så om ni flyttar fram herdarna till stallet, så får de stå där. För om de hade läst i sin bibel, så visste de att det här var den som Gud hade lovat skulle komma och frälsa folket från deras synder och från allt ont. Och nu visste de, nu har det kommit. Och kanske hade de läst i Gamla testamentet om en blomma som skulle växa upp i öknen. Vet ni, vi sjunger på jul, så sjunger vi en psalm som går så här: det är en ros utsprungen mitt i den kalla vinter. Finns det några rosor som växer mitt i vintern? Det finns nästan inte en enda blomma. Men det finns en ros, och den heter julros. Den blommar faktiskt utomhus på vintern. Och så får vi tänka på det ofattbara. Mitt i mörkret, mitt i midvintern, så växer rosen fram. Den ros som profeterna har talat om, som är Jesus själv. Och då tänkte herdarna så här. De var ju själva herdar och tog hand om sina får. Nu måste vi gå och söka upp han som är vår herde, för varje människa behöver sin herde. Och inte vilken herde som helst, utan den gode herden. Som ni ser här på den här lilla figuren, som är den största figuren av alla, och det är för att han är störst, så är det den gode herden med stora bokstäver. Ja, det är Jesus själv. Det lilla barnet är den gode herden. Så herdarna gick för sin herde, som de hade läst om i Gamla testamentet. Men så finns det en intressant blomma till här. Här borta står det en kaktus. Ser ni det? Med vassa taggar. De är verkligen vassa. Så akta er för den. Och det växte kaktusar säkert runt om i Betlehem på den tiden. Men vet ni, den här kaktusen har ett särskilt namn. Är det någon som vet vad den blomman heter? Den heter Kristi törnekrona. Och så får den här blomman stå här och påminna om, med alla sina taggar, om de taggar som det lilla barnet fick på sitt huvud när han blev stor och när han blev korsfäst för vår skull. Ja, där visade den gode herden hur långt han var beredd att gå för att rädda oss ifrån våra synder och ifrån allt ont. Och så växer det några små röda blommor på Kristi törnekrona. Och så får du tänka på alla sår som Jesus fick när han hängde på korset. De röda såren. Och så en sista sak. Där i natten så tändes det en särskild stjärna på himlen. En stark stjärna som lyste extra starkt. Och då var det några visa män i fjärran land som såg den stjärnan och tänkte, nu måste vi också till Betlehem. Ja, det förstår de inte direkt, men de måste iväg och söka upp den nyfödde judakungen. Och har vi nu några vise män också? Vi vet inte om de var tre, men vi vet att det var tre gåvor. Och vilka gåvor var det? Guld, rökelse och myrra. Ska vi se, ska hedarna. Men nu är det så här att de kommer inte riktigt fram idag, utan de kommer fram om några dagar på en dag som kallas för... Nej, när kommer de fram? Efter 13 dagar så kommer de på 13:e dag jul. Så de får stanna här borta i hörnet, men de får ändå vara med på bordet. Så hedarna fram med alla sina kameler som är fullastade med gåvor. Här borta i hörnet får de stå. Du kan ställa dem bredvid hedarna här. Om hedarna står på vägen så får kamelerna stå bredvid. Och så lyser stjärnan därför att Jesus är stjärnan. Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så får vi varje gång vi tittar på julkrubban här i kyrkan och kanske också hemma om ni har något på honom som gjorde allt detta. Inte bara för hedarna och de vise männen utan för både hög och låg, ja för alla, också för oss. Vi ber. Du heliga julbarn, Guds enfödde son, fast världen än slungar emot dig sitt hån, fast stormarna rasa och vågorna slå, ditt rike består och skall evigt bestå. Fast fattige sången och bristfull och svag, mitt tack o min konung och frälsare tag, att du lät dig födas i armod och nöd, att rädda min själ ut ur mörker och död. Du underbarheter och hjälte och råd, och full utav kärlek och full utav nåd, du bjuder betungade syndare frid och byter i salighet ångest och strid. Så giv oss på nytt, o vår frälsare kär, det vatten som stillar vår andes begär. Oss följ och ledsaga till dess i ditt namn, som lön för din möda vi sist hunnit hamn. Amen. I en liknelse så försöker Sören Kierkegaard att förstå, berätta, förklara det stora att Gud har blivit människa i det lilla Jesusbarnet i krubban. Han skriver, tänk dig att en kung blev förälskad i en enkel bondflicka. En flicka som saknade allt det där som passade en tänkbar kung. Hon hade ingen kunglig släkt. Hon hade ingen status. Hon hade inget anseende hos hovet. Och hon gick omkring i fattiga kläder och bodde i ett enkelt krypin. Men av någon anledning som ingen kunde förstå så blev kungen förälskad i denna flickan. Ingen kunde förstå det och hovet tyckte att det var direkt motbjudande med den förälskade kungen. Men kungen kunde inte sluta att älska denna flicka. Han slutade inte ens när han började inse att klyftan mellan honom och henne var alldeles för stor. Det gick inte att överbrygga. Det var så mycket som skilde dem åt att han inte kunde nå henne. Och hans rådgivare sa idag, men det är bara för dig att bestämma. Det är bara för henne att beordra henne att komma. Hon kan inte säga något emot dig. Du är kungen. Han var en oerhört mäktig kung som fick vad han ville. Och människor fruktade honom. Den här bondflickan, hon skulle inte kunna ha något att sätta emot. Det var bara att komma. Men kungen visste att man kan inte tvinga fram kärlek. Man kan inte bestämma fram det. Makt vinner inga hjärtan, förstod kungen. Han kunde naturligtvis tvinga henne att vara hos honom. Men han kunde inte tvinga fram hennes tillgivenhet. Och kungen ville inte bara ha den här kvinnans underkastelse. Han ville ha hennes hjärta och en enhet i anden. Men som ni vet så finns det inga makter i världen som kan låsa upp en människas hjärta. Hjärtedörren, den måste låsas upp från insidan. Och så blev den här kärleken som kungen hade hans stora olycka, hans stora smärta. Och han skriver Sören Kierkegaard: vilket djup av sorg ligger det inte i denna olyckliga kärlek. Och den gudomliga kärleken är denna ofattbara kärlek som inte kan slå sig till ro. Och om kungen överröste den här flickan med rikedom och prakt, ja, då kanske flickan skulle bli alldeles hänförd och imponerad. Men skulle kungen ändå veta om hon älskade honom för allt han gav henne, eller faktiskt honom själv? Och hur skulle hon veta det? Hur skulle hennes hjärta finna vila i att kungen trots allt älskade henne, i hennes trasor och i hennes intighet, inte bara för att han hade klätt upp henne och gjort henne så prydlig i palatset? Och då fanns det bara en utväg för kungen. Och den här utvägen, han kunde ännu inte garantera att han skulle få flickans tillgivenhet och hjärta. Men han visste ändå att det finns ändå inget val. Han måste göra detta. Så han la av sig sin kungaklädnad. Han reste sig från sin tron. Och så klädde han sig i fattigdom. Lindade sig i trasor. Bosatte sig i ett stall. Och lät all smuts och förnedring komma som bara var tvunget att komma. Men han gjorde inte det här bara som en yttre klädnad. Det här var inte någon maskerad. Utan han gjorde det till ett liv utan återvändo. Ett liv, en börda, hans smärta. Som var och en kunde se och känna igen sig i och dela, den som delade den bördan. Men den allra lägsta av alla, slaven som tvättade de andras fötter, också slaven kom kungen att vara lägre än. Och därför så tvättade han slavarnas fötter, allas fötter. Han steg längst ner i den mänskliga hierarkin och tvättade de lägstas fötter. Och så var hela hans liv ett lidande i hans önskan om att vinna våra hjärtan. Slavens hjärta, flickans hjärta, också ditt och mitt hjärta. Och så hörde vi änglarna säga: och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Det är tecken som kungen har gett de fattiga och ovärdiga hedarna. Det är tecken som vi har fått för att ta detta späda lilla barnet i våra armar och till våra hjärtan. Det finns nog något inom oss som hellre vill att kungen ska vara så där mäktig. Inte någon förlorare, så vi kan stråla oss i hans glans och dra nytta av hans makt och rikedom. Men vi får nöja oss med den som profeten har utlovat när han skriver att han är en späd planta. Han hade varken skönhet eller majestät. Hans yttre var inte tilldragande. Han var föraktad, övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Så det kunde inte ske på något annat sätt. För kungen som av någon anledning önskade den största av syndares hjärta. Det här som vi möter Gud i det sårbara barnet, i en lidande människa, i en man övergiven på korset som söker att vinna våra hjärtan. Det här har i dogmhistorien kallats för den subjektiva försoningsläran. Och det finns ett problem med denna läran. Och det är kanske inte egentligen det som sägs och det som vi har hört. För liknelsen är både vacker och talande på många sätt. Utan problemet med denna lära är vad som inte sägs eller det som förkastas. Och det är vad profeten Jesaja fortsätter när han har talat om den späda plantan som värmer våra hjärtan. Så talar också profeten vidare när han säger: men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Ja, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Så nu måste krubba och kors gå hand i hand. Den späda rosenfina och Kristi törnekrona hand i hand. Det kunde inte bli på något annat sätt när kungen sökte vinna inte bara våra hjärtan utan ta hand om vår skuld. För till slut så måste denna enkla flickan i liknelsen från Kierkegaard också, du och jag, vi får säga till det lilla späda barnet som är vår kung, som har dolt sig i denna enkelhet. Din sårbarhet, det rör vid vårt hjärta. Du är en av oss i vår utsatthet. Ditt lidande, du delar det med oss. Och det här värmer vårt hjärta. Men, lilla barn, jag bär på en skuld som är så svår att ingen kan betala den. Inte ens du som är så generös och så givmild och så kan slösa din rikedom. Inte ens du kan betala den genom att vara generös. För rätt och rättvisa kan inte upphävas. Det måste stå fast. Och genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Jag kan inte peka finger åt någon annan som om min skuld kunde försvinna bara för att det fanns andra att peka på. Jag kan inte lyfta fram min iver för dig, mina uppoffringar, min kärlek till dig. För du anförtrodde mig så mycket fint och så mycket gott som var mitt ansvar, men som jag i tankar och i ord och i gärningar och försummelser, det har jag försummat, det har jag förslösat. Självupptaget har jag sökt jag, och jag har sökt mitt, och jag har sökt mig, och så har jag tappat bort dig och min nästa. Och så är det precis som profeten sa, var och en gick sin egen väg. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Och så har ju nu profeten ändå avslöjat den stora hemligheten med det lilla barnet som värmer vårt hjärta i sin enkelhet och i sin fattigdom och sin sårbarhet. När profeten säger att all vår skuld lade Herren på det lilla barnet. För att vara den som har gått sin egen väg och går sin egen väg, inte Guds, ska kunna se sin skuld borttagen. Och när den är borttagen, då kunde det som var rättmätigt riktat mot oss, att vi förkastades från Guds ansikte, det kunde inte längre vara vårt öde, för skulden var överförd. Och då var det tvunget att bli hans öde. Och det är det som är vad du hör ifrån korset när han ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Mig. Och svaret är: det finns ingen annan att överge när all världens synd är lagt på dig. Så när vi frågar han, varför krälar han där i smutsen och varför tvättar han de enklaste slavarnas fötter? Och det är för att visa att han har tagit hand om den smuts som är ännu värre än fötternas smuts. Inte bara genom att vara som den största av syndare, den lägsta av alla, utan faktiskt där på korset, den enda syndaren. Och så står det: genom hans sår. Och då får vi tänka på det lilla barnets sårbarhet. Det finns inget som är så sårbart som ett litet barn. Och så får vi betrakta och begrunda: genom hans sår är du helad. Barnet har fått händer som kan genomborras för dina överträdelses skull, för att du skulle få frid och gå i frid i Jesu namn. Från denna krubba ut i denna värld och möta honom som är fridsfursten. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.